Det är visserligen vikingatid eller järnålder. Och i det rinner inte mindre än 3 klara källor upp. Men nere vid Birka eller Bjärkagård som den kallas idag har man hittills inte träffat på något som styrker Gustavis teori. Däremot har en grupp hembygdsintresserade börjat undersöka själva Kungsbrogård vid Motala ström. Och i vattenlinjen en sommar med lågvatten som 89 gjordes flera fynd.
Ja, vad vi håller på med är att för det första får det här området fornminnesmärkt. För det var inte fornminnesmärkt, inte något av allt det spännande som finns här. Och vi började då, för att det var svårt att få börja att gräva, då började vi med att dyka här ute i strömmen. Och vad som finns noterat på ekonomiska kartan med en siffra, det är den här vaktkuren då, som den kallas i folkmun. Det är en stenkista och den ser man väldigt tydligt nu när vattnet är så lågt. Och det sticker alltså ut stockar ur den. Och vi funderar på om kanske hela holmen är gjord av människor. Det vet vi ingenting.
Sen dök ni i strömmen.
Precis. Och ifrån vaktkuren leder det då stora stenar ut. Och man trodde var ett vad innan, vilket vi kunde konstatera att det inte var. För det leder inte rakt över. Där ligger det mera stora stenar och sen kommer det alltså pålar. Rader av pålar som vi hittade som leder rakt över strömmen och som möts av sedan en stenkista på andra sidan.
Att Kungsbrogård döljer ett förflutet som vida överträffar vad som idag är synligt. Ja, det blir uppenbart bara man ger sig tid att söka. Runt om gården löper en imponerande vallgrav som sägs vara från biskop Henrik Tidemans dagar, det vill säga 1400-talet. Men den kan vara äldre. Jan Bäckman är uppväxt på Kungsbro.
Ja, tyvärr så vet man ju inte så mycket. Men vi har egentligen också mycket att berätta. Från gamla skrönor mer eller mindre i gammal tid till allt vad man har sett under när vi har grävt i marken här.
Vad är det? Vad finns det i marken?
Kalksten och tegelsten. Och det är mängder. Vi kan inte gräva någonstans. När man gör en ledning eller någonting så kommer vi alltid på gamla husgrunder.
Och det är inte undersökt?
Nej, det är det inte. Det sades ju när jag var barn här utav gamla gubbar att hela strömkanten, det var fullt av hus hela vägen. Det var bebyggt. Och det ser vi utav grunder vi har kommit på här. Och grundstenarna finns kvar.
Det var nästan spökhistoria för er barn då.
Ja, det kan man väl säga. För att vi simmar ju gärna i strömmen också. Och då kom vi till den här vaktkuren som hade kallats. Och såg att det var timrat ner i vattnet. Korstimrat virke som ligger. Urholkade stockar. Och när man sen kom upp, gubbarna satt på middagsrasten under en kastanj här. Och när man kom upp till dem så blev det ju diskussion om det där, vad det hade varit. Och då var det särskilt en gammal gubbe, Svensson. Han sa det där, så där stod ju och tog tull. Och hade de mycket guld med sig, då slog de ihjäl dem. För så de skulle ha till att bygga kyrka med. Och det där har jag ju nog funderat över i senare tider. Att låg det någonting om sambandet mellan Kungsbro och kyrkan?
Mm. Och sen har du funnit att du har byggnader, i varje fall källare, på din egen tomt här nu bland dina fastigheter. Som är så gamla som den första kristna tiden här nästan.
Ja, det är ju Hertig Magnus källare som vi har här, det har den kallats i alla tider. Det var också folktradition. Man sa att när Hertig Magnus, Gustav Vasas son, fick sina anfall och blev besvärlig, han var sinnessjuk. Då satte man in honom i den här källaren.
Men denna källare är mycket äldre än 1500-talet.
Ja, det är troligt. Det kom en italiensk arkeolog här strax efter kriget som var mycket intresserad av klostret, och han kom också ner här Och han menade att han kunde direkt datera källaren till samma tid som de äldsta delarna i klostret.
Samtidig med de äldsta delarna av klostret. Kanske ännu äldre. Gaven som vetter mot öster har en Jakobstrappa. Symbol för stegen upp till Gud. Mot ljuset. Det är bara några av de äldsta 1100-talskyrkorna i Sverige som har denna utsmyckning. Och därmed kan man nog säga att Kungsbro gård döljer en mycket gammal historia. Om den är så gammal att den går tillbaka till 800-talet och anskar återstår att se. Linköpings stift hette för Birka stift. Och ingenstans i vårt land är Birkanamnen talrikare. Kanske ska vi söka efter Anskars Birka på annat håll i Östergötland. Eller ligger Anskars Birka och väntar på att bli upptäckt i någon helt annan ny del av Sverige. Ny i de här sammanhangen. Ja, vi ska återkomma till det. I nästa strövtåg ska vi få träffa en forskare. En vetenskapsman av facket. Som inte tror att Anskar kom vare sig till Mälaren, Åland, Öster eller Västergötland. Men till en annan handelsplats där fler bitar av källornas utsagor stämmer än någon annanstans. Och där, till skillnad från Åland och Östergötland, det arkeologiska materialet fyller kraven. Vi ska naturligtvis också återkomma till Mälarbirka och se vad nytt som där kommit idag. Vi ska titta på fynden och på de fina kammargravarna till exempel. Finns de på något annat håll i Sverige? Och har 80-talets nya omvälvande historiesyn vänt upp och ner på allt det gamla? Björkar och arkeologer inte kunnat bortse från att många bitar saknas på Björke. Och flera forskare har efterlyst en mer sansad debatt och krävt att Sveriges alla intressanta fornlämningsområden utforskas på lika villkor utan förutfattade meningar. Birkafrågan har aktualiserats genom att docent Björn Ambrosiani fått 15 miljoner för att i sommar starta ett stort projekt på Björke. Som trots att man kanske grävt och forskat här flitigare än någon annanstans i Sverige fortfarande har många frågor obesvarade. Vi ska strax återkomma till dessa. Men mot bakgrund av den omvälvande utvecklingen för svensk historieskrivning under 80-talet finns det anledning att stanna ett slag inför själva namnet Birka. Det finns en mångfald Birka, Bjärka platser i vårt land. Platser som har med handel och handelsrätt att göra. Bjärkarätten är en speciell lag gällande handel. Och birkarar var under medeltiden namnet på kringresande handelsmän. Och i vårt grannland Danmark gjordes tidigt en indelning i birkområden. Områden för rättsindelning. Själva ordet birk betyder ju björk och återfinns som sådant på flera språk. Men sambandet till handel anses mera höra ihop med barken än själva trädet. En förklaring anses vara att i brist på pergament nedtecknades lagar och bestämmelser på björknäver. En annan är att handelsvarorna förpackades i näver. Som en kuriositet i sammanhanget är det inte märkligt att när den stora nya sovjetstaten i vår tid inför sina tax-free-shoppar i hela det väldiga riket, det vill säga affärer där man bara får handla för utländsk valuta, ja då kallar man dem för beroska butiker. Beroska, ja det betyder den lilla björken. Månne det var det gamla birka-begreppet som inspirerade. Ännu märkligare är Birkanamnet om vi går bakåt i tiden. Här nere i Camonica-dalen i norra Italien fanns redan under bronsålder en nordisk, kanske svensk enklav som hade monopol på den viktiga bärnstenshandeln. Denna lilla svenska koloni ägde bestånd i 1000 år och var den sista delen av egentliga Italien som införlivades i romarriket. Här finns världens största hällristningsområden med motiv som lika gärna kunde vara hämtade från Bohuslän. Och här finns bland alla spjut och sköldbärare en stiliserad björk med namnet Birk inhugget i klippan stavat på reto etruskiska. Birka är ingen unik geografisk plats. Birka är precis som Uppsala ett mångfaldsbegrepp. Att utesluta alla andra tänkbara Birkaplatser till förmån för Mälarbjörke när det gäller Ansgars möte med svenske kung Björn, ja, det tillhör en förlegad enfald. Vi måste först när vi börjar vårt sökande se var någonstans i vårt land det fanns förutsättningar för en kungamakt. Och sen vilka arkeologiska eller andra indikationer det finns för att en sådan kungamakt verkligen har existerat. Och när det gäller just Birka och den första svenska statsbildningen, ja, då får vi bege oss till Danmark. Vid Illerup, i en mosse söder om Århus, avslutades under 80-talet vårt århundrades mest sensationella utgrävning i Norden. Här återfanns lämningarna efter en stor krigarhär som kommit seglande österifrån, men som misslyckats i sitt försök att erövra denna del av Jylland. Arkeologerna hittade fler romerska svärd än vad man hittills funnit i hela Romariket. Svärd med guldinläggningar, de yppersta vapen denna tid kände till. Det handlar om 200-talet efter Kristus. Spjut, knivar, sköldbucklor av rent guld och silver.
Ja, vi kan ju prova att kika på svärdet här. Det kan ni se, det är en figur inlagt i klingen här. Mm. Och den figur känner vi utmärkt ned från det romerska riket. Det är nämligen krigsguden Mars, där står med hjälm och skjold och kappe över skulderna. De förnämsta av krigarna som kom här till hövdingarna, där var det ett ganska speciellt utstyr som vi kan pröva att kika lite närmare på. Hvis vi nu tar ett fund fram här och kikar på det, så kan vi se att det består av ett enormt rikt materiale. Här har vi en hel skjoldbule. Næsten ligesom det, vi så af bronze eller messing. Her er den bare lavet af massiv sølv med guldbelægning langs med kanten.
Og det måske have været en rig mand, som
ja,
har det den der.
Dem har vi en 6-7 stykker af. Og den fornemmeste af dem er udstyret med indlægning i ædelsten her på kanten. Mm.
Men trots sina förnäma vapen och all sin rikedom, så hade angriparmakten förlorat. Och danskarna som vann hade på traditionellt germanskt vis offrat den slagne fiendens tillhörigheter till gudarna som tack för seger. Två gånger senare, under 400- och 500-talen, gjorde samma angripare om försöket, men fick även då bita i gräset. Jörgen Ilker har kunnat fastställa, bland annat genom att kammarna var tillverkade av älghorn och var nitade på ett speciellt sätt, att denna angriparmakt, som inte kan beskrivas som något lokalt småkungarike, hörde hemma i västra Sverige. Redan före 200-talet talar den romerske historieskrivaren Tacitus om svenskarna som kända för sin sjöfararkonst och sitt järn. De gamla källorna beskriver också svenskarna som oerhört rika på guld. Hur hade svenskarna kommit över de fina romerska svärden. Det var inte genom strid. En teori har varit att man handlade med romarna, med hudar, kött och lädervaror. Men en annan teori som vinner allt mer stöd, inte minst efter amatörers upptäckter av en omfattande järnhantering i främst Västgötland. Ja, den teorin är att man handlade med järn. Det som Tacitus säger svenskarna var kända för. Man bytte halvfabrikat mot färdiga svärd. Spadämnen, yxämnen, svärdsämnen. Ja, arkeologerna har gjort många depåfynd i södra Sverige. Och ett av de finaste är det här från Skedby strax in till den berömda svenska offersjön. Skede Mosse på Öland. Var Öland månne tidigt en svensk utskeppningsväg? Ja, från denna tid, 400-500-talet, härrör de fantastiska guldfynden från Västgötland. Ett landskap som har långt mer än dubbelt så mycket guld som något annat, trots att arkeologiskt man satsat så lite eller inte alls. Hit samlas guld. Och här finns också de berömda halskragarna, unika i sitt slag i världen. Halskragar som förenar Västgötland med just Öland. Det är den treringade från Olleberg, nära Falköping. Se på de fina detaljerna, figurerna här. Och den femringade från Färjestaden på Öland. Och den sjuringade från Möne, norr om Ulricehamn, där vattenvägarna strålar samman, Viskan, Ätran, Nossan och Lidan. Tillsammans med fynden från Illerup talar det här guldet sitt tydliga språk. En svensk centralmakt som kunde organisera en flotta och här på över 1000 man fanns redan de första århundradena efter Kristus, och tyngdpunkten fanns i Västergötland. Och där ägde den bestånd i ytterligare minst 100 år. Låg då Ansgars Birka i Västergötland? Ja, Adam av Bremen talar visserligen mycket om Skara. Och det finns i landskapet flera Birka Bjärka. Men ingen av de platserna kan göra anspråk på att ligga vid en vik av Baltiska havet, det vill säga Östersjön. Så vi får nog söka vidare efter Birka. Vi hamnar i Östergötland. Här finns nästa stora arkeologiska fynd som vittnar om en kungamakt. Den här vallen var en gång försedd med träpalisader och ingick i ett jättelikt försvarssystem strax väster om Söderköping. Fälten framför vallarna översvämmades avsiktligt och passage var enbart möjlig på kontrollerade ställen. En anläggning som denna, med en bakre linje vid Tvärdala, 1 kilometer ytterligare åt väster, ja, det är inget verk av någon lokal småkung. Trafiken in till Östgötariket runt Roxen och Svartån kontrollerades effektivt vid Asplångens utlopp. Systemet är bristfälligt undersökt, men har av arkeologerna tidsbestämts till 600-talet. Götavirkevallen, som den kom att kallas, är 100 år äldre än den mer berömda Danavirke på Jylland. Vid Stegeborg, öster om Söderköping, kommer så nästa stora indikation på en centralmakt. Själva fästningen hade sin storhetsperiod på 1600-talet. Det är inte den vi ska titta på, utan dess strategiska läge. Och under vattnet finns lämningar efter någon som mycket tidigt också insett denna lilla holmes betydelse. Det handlar om slätbakeninloppet och återigen om kontroll av trafiken. Stegeborgsprojektet, ett antal entusiaster, bland andra experter, även de på undervattensarkeologi, har med små medel avslöjat en försvarsanläggning av lika stora mått som Göta Virkevall. Under vattnet finns rader av hålar, pålspärrar. Ja, man räknar i femsiffriga, kanske sexsiffriga tal. Det är spetsade pålar strax under och i vattenlinjen som omöjliggjorde passage genom sundet på andra ställen än där man ville ha det. Och stockarna är samtida med Ansgars Birka. Linköping stift, Sveriges i särklass rikaste och mäktigaste, hette tidigare Birka stift. I skärgården utanför Stegeborg finns inte mindre än ett 20-tal Birka-namn. Birka som har med handel och handelsrätt att göra. Indikerar de många Birka-namnen uppankringsholmar där Bjärköarätten gällde och där handelsmännen alltså var skyddade från plundring. Ja, Söderköping är en av Sveriges äldsta städer och var ursprungligen en gammal handelsplats. Strax intill ligger fortfarande Bjärka gård med anor från den första kristna tiden. Uppgiften om spärrar i vattnet som Adam av Bremen talar om. Det rör sig om en sträcka på 100 stadier, det vill säga 18 kilometer. Ja, det avståndet, det stämmer exakt mellan Stegeborg och Söderköping. Men ändå, det arkeologiska materialet, det stämmer inte riktigt i Söderköping. Må hända man ännu inte har hittat den rätta platsen. Men att Östgötariket fanns som ett starkt kungarike redan på Ansgars tid, det är helt klart. I Östergötland finns också fler Birka-alternativ. Vi nämnde Birka-Vreta kloster i förra programmet och ett annat i Bjärka-Säby vid Stångåns vattensystem. Men alla hypoteser till trots, i Östergötland har inga arkeologiska fynd kommit fram som motsvarar fynden från Mälarbjörke. Fynd som man också kan förvänta sig från Ansgars tid. Finns det något ytterligare hittills förbisett alternativ i någon annan del av Sverige? Ja, det gör det. Och vi ska strax återkomma till det alternativet. Men först tillbaka till Mälarbjörke. Vad hoppas Björn Ambrosiani uppnå med sina kommande utgrävningar? Och hur ser han på debatten?
Det är ett spännande projekt. Och det är ett arkeologiskt material som saknar motstycke.
Hur ska du använda de här 15 miljonerna?
Ja, framförallt så är det ju då svarta jordsproblematiken, att få tag på stadsplan, tomtplan, kunskap om stratigrafin, lagerföljderna, dateringen i de här delarna av svarta jorden. Samtidigt måste man komma ihåg att vi hinner knappast med mer än en mycket liten del av ytan på den här tiden.
Vilken tid är det ni talar om?
Ja, det är ett femårsprojekt som ska gå från nästa sommar kan man säga och 5 år framöver.
Detta är väl det största projektet som någonsin har dragits igång?
Ja. Samtidigt, Hjalmar Stolpe som gjorde 1800-talsgrävningarna där, han grävde ju faktiskt 2500 kvadratmeter i svarta jorden. Han grävde 1100 gravar. Det, till de ytorna kommer vi aldrig upp.
Men ändå så är det, trots Stolpes grävningar, och det är ganska länge sedan, så är det ett stort antal frågor som fortfarande är obesvarade. Vilka tycker du är de mest angelägna att få svar på?
Ja, det vi vet någonting om är ju egentligen gravarna, gravfälten. Det vi inte vet någonting om, det är själva bebyggelsen. Han grävde alltså ett antal schakt i den svarta jorden, men dokumentationen för den delen har inte alls den kvalitet som hans senare gravdokumentation har. Och därför är det viktigt att få upp inte bara ett litet hål utan att få en någorlunda stor yta så att man kan se tomtplan, stadsplan, bebyggelsestruktur, huskonstruktioner etc.
Är nu Mälarbjörke the one and only Birka? Eller kan du tänka dig att det finns andra Birkaplatser, och kan du tänka dig i så fall att Ansgar kanske kom till någon annan?
Ja, då har man ju två källtyper. Dels de historiska krönikerna, dels det arkeologiska materialet. Tittar man på för det första det arkeologiska materialet, så finns det egentligen bara en plats i norra Östersjöområdet som har tillräckligt mycket gravar och boplatslager från så att det kan representera ett samhälle större än 20 individer.
Hur är det med Bjärka-Säby?
I
Bjärka-Säby i Östergötland?
Där finns inte, vad jag vet, ett enda fynd eller ett enda material. Det gjordes ju ganska stora utredningar på 20-talet kring Bjärka-Säby.
Och det finns, det är inte fornlämningar det som syns i terrängen?
Ja, det mesta vad vi vet där har jag förstått rör sig om, det finns, ja det är möjligt att det finns ett par små gravfält, men det finns definitivt mycket mer odlingsrösen än gravfält i områdena.
Vad säger du då om Birka Söderköping?
Söderköping är uppenbarligen en tidig stadsbildning där man nu börjar få fynd från 1000-talet och framåt.
Man har ju redan vid inloppet till Stegeborg pålsbärrar i en omfattning som är utan motsvarighet i Norden. Och de dateringar som är gjorda där är ju samtida med Ansgars Birka.
Ja, samtidigt så har du pålsbärrar överallt i alla de här inloppen efter hela den svenska kusten. Och så fort man hittar en pålsbärr så behöver det ju inte nödvändigtvis vara ett birka bakom den.
Björn Ambrosiani ser inte övriga Birka-alternativ på samma nivå som sitt Mälarbjörke. Och naturligtvis är det mot bakgrund av de rika fynden. Men kanske bortser han då från det som inte stämmer och vad just fynden utvisar. De rika gravarna grävde stolpe fram innanför den befästa staden. Ja, kammargravarna där den döde låg med vapen, smycken, till och med hästar, återfanns uppe på Borgkullen. På hemlanden, utanför vallen, är de döda begravda efter tidens traditionella nordiska gravskick. Brandgravar med den dödes aska och några enkla gravgåvor. Kammargravskicket har vad man känner till närmast sin motsvarighet på kontinenten. Och fynden vittnar också om sådana kontakter. Friser, franker, kasarer och många andra. Mälarbjörke var en internationell mötesplats. Men de starka befästningarna för närmast tanken till senare tiders kolonialmakter. Var det så att Mälarbjörke var utländska herrars bas, kanske mera för plundring och piratverksamhet än laglig byteshandel? Ja, kommande grävningar kan kanske ge svaret. Vi vet ju att kungamakten inte hade något inflytande över Mälarlandskapen förrän på mitten av 1200-talet. Och då kan man fråga sig om Götalandskungarna gjorde inbrytningsförsök redan på Ansgars tid. Hade det varit en lokal Mälardalskung så hade han ju knappast behövt befästa sig så starkt mot sina egna, kan man tycka. Men hur uppstod det som vi kallar Mälarbirka, och när var det?
Jag har ju då under flera år systematiskt sökt efter en äldre bosättning på Björkö. En bosättning som föregår Birka, och Under de senaste åren så har jag alltså hittat en sån här plats som ligger då vid Stadsvallen. Och där vi nu har grävt under ett par säsonger. Och det här kulturlagret, eller det här brandlagret, det skiljer sig markant från det lager som finns på 800- och 900-tal. Och det här lagret, det kan jag då datera till 700-tal.
Början eller slutet?
Ja, det är ju daterat med hjälp av absoluta dateringsmetoder och där är det ganska stor spännvidd på dem, så att jag kan inte säga något närmare än 700-tal. Ja,
mitten omkring 700 någonting.
Ja.
I varje fall före det traditionella Birka.
Ja, som är 800- och 900-tal. Och det som styrker det här materialet är ju bland annat då några fynd som vi har paralleller då till 700-talsmaterialet.
Men Lena, om jag får bara förtydliga, för brandlager, det är ju sånt man talar om när det gäller traditionella vikingagravar. Detta lager du har grävt fram, det är inte från någon likbränning?
Nej, utan det är alltså en bebyggelse som har brunnit ner. Det är ett ganska tunt, sotbemängt lager där det finns inslag av stora kolbitar. Och det är på de kolbitarna jag har kunnat datera det.
Och sen kommer direkt på det, det rika Birka?
Nej, utan det är alltså klart stratigrafiskt åtskilt med ett lager sand emellan.
Vad innebär det?
Ja, att man har städat kanske.